God kväll! Vad roligt att vara här och se några välbekanta ansikten. Jag har ju varit här förut, jag är inte exakt här. Det var ju den gamla lokalen jag var. Så det var spännande och fint att få vara i en ny lokal och också träffa människor. Vi har ju inte varit så vana vid att träffa människor här de senaste åren. Men jag har förstått att ni har hållit i och hållit fast och hållit ut och samlat så mycket som ni har fått för myndigheterna, antar jag. Det har ju varit lite motigt både i Sverige och i Finland. Men det är viktigt att komma tillsammans och mötas. Och det som vi har gjort, sjunga tillsammans, tillbe tillsammans, lyssna till Guds ord tillsammans och också lyssna på undervisning. Och lite presentation av mig då för er som inte känner mig sen förra gången eller från något annat ställe. Så heter jag Per Evert. Ska vi se om jag hade någon liten presentationsbild också. Ja, åtminstone något som en liten hjälp till mig själv i alla fall för att komma ihåg. Jag bor i Forserum i södra Sverige, i Småland, tillsammans med en fru och fyra barn. De äldsta barnen är 21 och 20, så man tycker att de skulle kanske ha tagit ett trosteg vidare ut i livet, men de är kvar hemma hos mamma och pappa och jobbar i mataffär medan de funderar på vad de ska studera eller vad de ska göra vidare. Sen har vi en son som är 17 år och en flicka som är 14 år. Jag arbetar bland annat då i den tankesmedja vars symbol ni ser här, som heter Clapham-institutet. Och Clapham ligger i London, en förort där för 200 år sedan så samlades engagerade kristna från alla delar av samhället. Därför att vi kanske tänker att för 200 år sedan då var alla länder oerhört kristliga och samhället var mycket kristligt. Och det var det väl i någon utsträckning, men inte alls så mycket som de önskade. Utan de såg att det finns områden där vi behöver ta strid för en kristen tro och för en kristen livssyn och en kristen samhällssyn i samhället. Framförallt var det slaverifrågan som förenade dem att avsluta handel med människor. Och till slut så bröt de igenom efter motvind och motstånd och jobbigt. Och det är ungefär så man kan uppleva det som kristen tankesmedja i det som vi ska tala om idag, som är världens mest sekulariserade land. Det är motigt ibland, men det är nödvändigt. Därför att om vi tror att en biblisk världsbild och en biblisk syn på människan och på samhället är sann, då är den relevant i alla länder och i alla tider. Och då behöver vi dra ut till försvar för den. Och det är det vi försöker göra i vårt arbete. Den här symbolen vi har, den röd-grön-gula, det är en medeltida symbol på treenigheten. Men det är också ett sätt att beskriva att vi finns i spänningsfältet mellan kyrka, akademi och politik. Vi är inte ett kyrkosamfund, vi är inte en akademisk institution, vi är inte ett politiskt parti. Men vi försöker finnas i det här spänningsfältet mellan de här arenorna för att vara en tydlig kristen röst där det behövs. Och man ska ju inte uppmuntra folk att sitta med sina telefoner när man talar. Det finns riskmoment med det. Men antingen nu eller senare så kan ni gå in på hemsidan och så kan ni skriva upp er om ni vill ha vårt nyhetsbrev på mail, så kommer det ungefär en gång i månaden. Då kan ni följa vårt arbete även från den här sidan, Bottenhavet. Ja, jag kan också tala lite grann om forskning. Det kommer jag göra nu då idag och ikväll. Om den svenska situationen och den europeiska situationen innan Henrik för er vidare med den finska situationen. Jag har arbetat i 7 år hittills har det blivit. Jag var klar efter 5 år, tyckte jag. Men ni som är vana att finnas i akademin, ni vet att saker kan ta oerhört mycket tid i akademin. Och det kan vara mycket tålamodsprövande. Så att de senaste 2 åren nästan så har jag ägnat åt att få tillbaka respons från bedömningskommittéer på min doktorsavhandling. Och formulera om och så vidare. Och jag har gått och väntat på besked. Och i onsdags så kom det. Så nu vet jag att jag får lägga fram min avhandling den 14 november. Och då kan jag äntligen få lägga fram boken till det också. Jag har skrivit avhandlingen på engelska om hur den politiska processen som formade Sverige till världens mest sekulära individualistiska land. Men jag har också skrivit en populär version på svenska. Så nu blir ni de första som får se den. Nu handlar den mest om Sverige, men jag tog med några stycken ändå om någon skulle vara intresserad av Sverige som ett exempel som visar hur kan det gå i ett land om man pressar utvecklingen i en stark sekulär och individualistisk riktning utan att det finns en tillräckligt stark motkraft. Ni ser ju bilden där som jag har låtit arrangera, och så här ser den fysiska boken ut. Ni ser, den är tjock. Ja, det kan vi ge en liten... Det här har jag arbetat hårt med, det ska jag säga. Så det får man säga om man har gjort det. Och den här bilden, den har vi då låtit arrangera. Tagit flickan och mannen ur ett fotoarkiv. Och den som har tagit själva bilden är faktiskt min företrädare i Klapphamn-institutets ledning, som heter Tuve Skånberg. Han var ålderspresident i Sveriges riksdag fram till valet. Det vill säga, han var den som hade suttit längst i riksdagen. Så han hjälpte mig att ta den här bilden in i kammaren. Och det ni ser på bilden längst fram är det som väl får beskrivas som det sekulära Sveriges altartavla. Det här är den väv som är vävd av lin från alla Sveriges landskap och sammanvävd till ett konstverk med 200 nyanser av grått. Ser ni något liv i bilden? Det är inget liv någonstans. Det är bara grått, döda öar i ett hav. Och det är den bild som är satt som centrum i Sveriges politiska finrum. Det är ganska tankeväckande, måste jag säga. Så då lät jag den äldre mannen och den lilla flickan stå och betrakta det här. Och då blir det ju en fråga även för oss som läsare och som samhällsmedborgare. Vad är det som har blivit bra? Vad är det som inte har blivit så bra? Hur ser vi på det som har blivit? Och framförallt utifrån det som har blivit, vad vill vi göra i framtiden? Både inom politiken, men också naturligtvis inom kyrkan. Därför att politiken har påverkat kyrkan åtskilligt i Sverige och kanske även i Finland. Och det kan ju också vara så att kyrkan kan påverka politiken. Men denna tjocka bok har jag i alla fall med i några ex ifall någon vill titta på det. Jag kan ju ta lite bokpålysningar till när jag ändå är igång. Jag arbetar halvtid i min tjänst i Klapphamn-institutets ledning. Och utöver det så har jag lite lokala uppdrag och skriver varje vecka i tidningen Världen idag. Om det är någon som läser den från den här sidan, sundet eller havet. Och sen skriver jag lite böcker och annat på fritiden. Så jag tog med både några gamla och några nya. Jag har några som jag nästan inte har några exemplar kvar av alls. Så att de sista kanske försvinner här i Finland, vad vet jag. Här är till exempel en mycket liten bok som handlar om människovärdet. För det här arbetar vi mycket med i Sverige. Framförallt frågan om dödshjälp. Och den vet jag har varit aktuell i Finland också. Att ni har diskuterat och arbetat med den. De som vill försvara rätten till liv. Och inte rätten att ge ett dödligt gift. Därför att det kan vara ett sluttande plan som leder mycket illa. Så det har jag med mig några ex av den lilla skriften. Vi i Klapphamns arbete, vi arbetar bland annat med att ta fram rapporter. Och den här har jag bara med några ex av, för den handlar framförallt om Sverige. Det är en redogörelse av hur beskriver läroböckerna i skolan kristendomen. Och titeln på rapporten är Osakligt och ensidigt. Läroplanen säger att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Men när man tittar på hur läroböckerna faktiskt beskriver kristendomen så är det dels allmänt fördomsfullt ofta och dels ibland gräsligt, sakligt, felaktigt. Det allra värsta var påstået i en bok att en del tror att Maria från Magdala var gift med Jesus och skrev Johannes evangeliet. Ja, en del går ju alltid att hitta vem som tror vad som helst, men en lärobok ska ju faktiskt beskriva det som är etablerad kunskap. Så att det finns väldigt mycket fördomar mot kristen tro och också rena sakfel, och det är tråkigt. Men det har vi gjort en belysning av. Vi fick jättebra genomslag för det i den svenska debatten i somras. Och det hänger ju delvis ihop med det som vi ska prata om ikväll. På skolområdet så har vi också gjort i ett nätverk ett läromedel som heter Nära varandra. Som är ett skolläromedel om relationer och sexualitet och äktenskap. Skrivet för den allmänna skolan så som ett läromedel ska vara. Och ta upp viktiga saker på ett respektfullt sätt som ungdomar har nytta av. Och frågor som ungdomar tycker är viktiga istället för det som drar iväg i identitetspolitik och annat som faktiskt inte står i ämnet. Nu vet jag att ni har en annan läroplan i Finland. Men det här är ett material som kan vara bra att titta på för dig som arbetar i skolan eller med ungdomar. Det materialet är till skolan. Det här materialet är till församlingar. Jag har bara kvar 2 exemplar av det. Så att det är kanske så att 2 personer kan ta med sig det. Det heter När 2 blir rätt och handlar om samma frågor, men då ur ett bibliskt perspektiv. I skolan arbetar vi efter läroplan och i kyrkan arbetar vi utifrån Bibeln. Sen var det 2 saker till som jag har med. Här är en bok som anknyter lite grann till det som vi ska tala om ikväll. Det vill säga, vad händer med ett samhälle om sekulära värden, individualistiska, förytligade värden får ett stort genomslag i samhället? Blir det så att vi bevarar guldet och skatterna? Eller blir det så att det som är guld riskerar att smula sönder till grus och sand? Och här går jag igenom olika delar av samhället. Skolan, politiken, kulturen, idrotten, kyrkan och andra områden där det förytligade och förenklade hotar att ta över. Och så som ett hopp och en strategi, vad kan vi göra för att bevara och vinna åter det som Paulus kallar det verkliga livet när han skriver till Timoteus. Några ex av den. Och det sista på bokbordet som jag tänkte prata om idag. Imorgon så ska jag prata mer om islam, och då har jag några skrifter om det också som jag kan säga någonting mer om. Att jag är ju historiker i min akademiska profession, och jag är också spännande berättelseläsare. Och för några år sedan så fick jag en idé. Jag kommer inte ihåg om jag hade den här boken med mig när jag var hos er förra gången. Men då fick jag en idé. Vad skulle hända om världens främste undersökande detektiv skulle undersöka världens mest omtumlande försvinnande? Och då blev det den här boken som heter Sherlock, Fallet med den tomma graven. Som är en historisk detektivroman helt enkelt. Vad skulle hända om Sherlock Holmes skulle utreda fallet med den tomma graven? Och så får han naturligtvis ett modernt fall också att undersöka. Av en händelse så råkar han träffa en anglikansk präst som också är nytestamentlig historiker. Det var en jättekul berättelse att skriva. Finns på svenska och på engelska för er som känner de som inte talar ärans och hjältarnas språk och vill läsa på annat språk. Men på finska känner jag inte till att den finns, men de kan väl engelska, flera av dem. Då har jag med ett antal böcker, och enklast administrativt löser vi det så att den som vill köpa böcker går ner i bokhandeln och betalar där. Och så får ni möjlighet att titta på de andra böckerna som finns där också. Så, nu kommer vi lägga upp den här kvällen så att jag talar först om den svenska situationen, den europeiska situationen, och sen blir det Henrik som tar över om den finska, och så har vi förhoppningsvis tid till lite samtal och frågestund sen också. Är det något annat av mig som alla sitter och funderar på som jag har glömt säga? Nej, men vad bra. Då kör vi. Ja, just det, jag har såna här sociala medier också som man kan titta på om man vill någon gång vid tillfälle. Ja. Men då gör vi en liten utblick då över världen, tänkte jag. Några känner nog igen den här kartan, skulle jag tro. Den här kartan kommer från World Value Survey, som är världens största undersökning av värderingar i världens länder. Och det här är den mest använda bilden och diagrammet utifrån World Value Survey. Därför att den beskriver på, vad är det nu, x-axeln, ni som är matematiskt kunniga, x-axeln är där, va? Ju längre höger ut man kommer på den, desto mer individualistisk, fokuserad på självförverkligande blir ett lands värderingar. Och ju längre till vänster, desto mer grupporienterade, överlevningsorienterade blir man. På y-axeln så är det så att ju högre upp du kommer, desto mer sekulära värderingar har människor. Och längre ner då, ju mer religiösa, traditionella värderingar. Så ser ni att länderna tenderar att sortera upp sig i grupper. De afrikanska muslimska länderna är längst ner till vänster. Mycket traditionalistiska, mycket grupporienterade. Och om man kommer uppåt så har vi de länder som är ortodoxt influerade i Europa. Också kommunistiskt orienterade. De är mer sekulära. Och de är också inte så särskilt självförverkligande, utan de har byggt det här grupporienterade på gott och på ont. De engelsktalande länderna, ser ni, de är mycket mer individualistiska. De är ungefär halvsekulära i jämförelse. Och så har vi till exempel de katolska länderna i mitten. Men längst upp till höger, där har vi det protestantiska Europa. Vi som har formats på Luther och på hans budskap om skriften alena, Kristus alena och så vidare borde vara mycket bibelcentrerade. Men det finns tydligen drag i protestantismen som gör att den kan vända i den här riktningen som är individualistisk och sekulär. Den hade inte behövt göra det, men det är tydligt att det har gjort så. Och längst upp i hörnet, där har vi faktiskt mitt land och delvis ert land. Men ert land befinner sig närmare mitten, ser ni? Lite längre till vänster och lite längre ner. Men allra längst upp i hörnet råkar vi ha mitt land. Sverige är det mest sekulära och individualistiska landet i världen. Om man tittar längre ut till vänster på skalan så ser man att några konfessianskt dominerade länder, Japan och så vidare, kan möjligtvis betraktas som mer sekulära. Men det är till stor del för att vi har haft så stor invandring i Sverige. Och det har gjort att det har kommit många människor med helt andra värderingar än de som har växt upp i det sekulära Sverige. Så det har gjort att det har blivit en väldig skillnad mellan infödda svenskar och invandrade svenskar i värderingar. Ibland kan det gå bra, ibland kan det gå dåligt. Och samma sak tror jag ni ser i Finland, fast i mindre skala. Men jag tycker den här kartan är så talande, för den blir också en slags bakgrundsbild till det jag har undersökt. Okej, Sverige är väldigt långt ut på skalan. Varför har det blivit så? Sverige var ett traditionellt lutherskt dominerat land för 100-150 år sedan. Vad är det som har hänt som har fört Sverige i den riktningen? Och finns det sådana drag i den utvecklingen som har påverkat andra länder också? Ja, självklart är det det. Det är bara det att vissa utvecklingsdrag har gått längre i Sverige. Och därför kan det vara bra att för andra länder att titta på det svenska exemplet och antingen lära sig av det om de vill bli som Sverige. Men det vill ju inte alla länder. Och i så fall om man inte vill det kan man lära sig vad man inte bör göra om man inte vill att ens land ska gå i den riktningen. Och det vill man ju inte alltid ska sägas i Sverige heller, utan det händer ju saker och reaktioner både i politik och på andra områden, och jag återkommer till det. Men en liten skiss. Jag ska inte bli allt för teoretisk. Det är farligt att bjuda in akademiker. De kan bli fruktansvärt teoretiska och verklighetsfrånkopplade. Men jag lovar att jag ska inte bli det. Men här är en skiss över värderingar som jag tror är viktig för att förstå. Det jag har undersökt kretsar väldigt mycket kring begreppet autonomi. Och då får vi försöka lista ut varifrån kan det komma. Autonomi. Det måste vara grekiska, va? Autonomia betyder självlag. Alltså att självet bestämmer vad som är rätt och fel. Det är nästan så vi är tillbaka i lustgården. Att någon säger att du får själv avgöra vad som är gott och ont. Och så får du ta konsekvenserna av det. Så autonomin som ideal säger att det är individens oberoende som är det främsta av alla mål. Men sen kommer ju verkligheten i kapp. Och det finns andra saker vi måste ta hänsyn till, även om man är driven av de idealen. Autonomin ingår ju normalt i individualism, men det finns också varianter på individualism som inte är fokuserade på autonomi. Till exempel i USA, där gruppen, familjen, andra traditioner är viktiga och har varit viktiga. Det är ett individualistiskt land, men det är inte fokuserat lika starkt på individens oberoende. Sekularism, alltså strävan att göra samhället mer sekulärt, att koppla loss religionen mer och mer från samhället och från individernas liv. Den rörelsen hänger ganska ofta ihop med individualism. Inte alltid, det finns sekulära rörelser som är grupporienterade, Sovjetkommunismen till exempel. Men det finns också områden där de ofta hänger ihop. Och också där autonomi strävanden är en del av sekularismen, och jag ska visa lite grann hur det har utspelat sig i Sverige. Men det som är intressant, och det här lånade jag från en judisk-amerikansk forskare, han är nästan okänd i vår del av världen, han heter Adam Seligman. Den första jag skrev till när jag hade fått beskedet att jag fick liksom släppas fram var honom, för jag ville tacka för att han hade gett en sån bra grundidé som jag sen kunde utveckla i mitt arbete. För poängen med att förstå samhällskrafterna och värderingarna är att det autonoma projektet som vill driva individens självständighet, det gör nästan alltid uppror mot tre företeelser som står till höger i det här diagrammet. Det gör uppror mot gemenskapen, framförallt familjen som är den viktigaste naturliga gemenskapen. Därför att familjen kan ju fjättra individen och hålla individen fången, och det vill man splittra upp då. Och antingen skapa en helt ny form av familj eller bryta sönder den gamla familjeidealen. Den gör uppror mot auktoriteter i alla former. Alla former av auktoritet som ställer sig över individen som mått och mål och mening för allting. Och auktoriteter kan ju vara individuella personer, det kan vara traditioner, kan vara religioner, kan vara naturen själv. Man kan till och med göra uppror mot naturen själv om man säger att den hindrar mig i mitt individuella oberoende. Och naturligtvis så är det så att upproret mot det heliga, Gud, heliga skrifter, vad som kan finnas i andra religioner, det blir ju naturligtvis en fiende mot den som vill stå helt oberoende från allt. Därför att Gud är Gud. Gud är den högsta auktoriteten, den som inte kan förhandla med eller kompromissa med. Och därför blir det naturligt att det autonoma projektet gör ett motstånd mot religionen så länge den inte är individualistisk och sätter individen i centrum. Och det som händer i slutänden, om det här får löpa hela loppet, kallar jag för ultraprogressivism. Där progressivismen, individens oberoende, blir det viktigaste av alla mål. Och upphäver allt annat fastän man ser att, ja men vänta nu, det här kanske inte får så bra konsekvenser. Då vill man löpa i den riktningen i alla fall, om man är ultraprogressiv. Men till slut kommer ju alltid verkligheten i kapp. Och människor kan fara illa om den här rörelsen får drivas hur långt som helst. Det har hänt i våra länder, det har hänt i USA, där den här rörelsen är stark de sista 10-15 åren. Ett annat diagram ska jag ge er, som är det här. Att olika kulturer har olika sätt att relatera till de här storheterna i samhället. Och länder är ju aldrig exakt en viss form. Men det här blir en slags förenklad bild för att förstå det. Om vi säger att samhället består av stater, individer och familjer, kyrkor, civilsamhället. Då blir det så i vissa kulturer att de naturligt orienterar sig mellan två av de här och fjärmar sig från en tredje. Till exempel om vi tar det tyska exemplet. Då är staten viktigt. Men familjen är också viktigt. Individen är inte så viktig i tysk kultur om vi förenklar den. Om vi tar exemplet i USA. Då är ju individen jätteviktig. The American dream. Var och en kan bli president. Eller var och en kan göra sin egen lyckas med. Men familjen och civilsamhället. Kyrkan är ju också viktigt i USA. Så människan orienterar sig i spänningsfältet mellan individ och familj. Staten är ju farlig i USA. Staten är någon man vill inte ska blanda sig i ens liv. Men i Sverige har vi en annan modell. Som finns i andra länder också. Men är speciellt tydlig i Sverige. Där individen kan ju inte stå helt frikopplad från familj och från andra storheter. Därför då blir vi, ja, då blir det ju anarki och att människor blir atomer. De här öarna som flyter omkring isolerade från varandra, så kan ingen leva. Så då har vi i Sverige kopplat ihop individen jättestarkt med staten istället, via politiska beslut. Så det kallar vi för den svenska statsindividualismen. Finns drag av den i andra länder också. Men då är frågan, hur gick det här till att mitt land drog iväg så väldigt långt i den här utvecklingen? Och det beror på vilka partier, vilka ideologier, vilka idéer som färgar ett land. Därför att det jag har noterat, en ganska självklar sanning, är att politik spelar roll. Det spelar roll vilka idéer som färgar ett land. Och då har vi haft tre icke-socialistiska partier i Sverige traditionellt som har suttit i riksdagen ända fram till 1991 när Kristendemokratisk samling kom in. Det som nu heter Kristdemokraterna. Folkpartiet var en liten sammanblandning i Sverige av två partigrupper. En väldigt liberal och en lite mera lugnt liberal grupp som heter de frisinnade, med lite mera frikyrkliga inslag. De sa så här fram till 60-talet att de andliga och etiska värden som kristen kultur och humanistisk livssyn skapar ska bevaras och aktas som omistliga grundvalar för ett gott samhälle. Folkpartiet har liksom hela tiden intagit ett slags mittenposition mellan de tydligt kristet orienterade partierna på ena kanten och det väldigt inte kristligt orienterade partiet på den andra kanten. Men de visar att det är klart att kristen kultur, kristen etik är självklart och omistligt som en del i ett gott samhälle. Men ännu tydligare är det som tidigare hette Bondeförbundet, idag heter Centerpartiet, som ju har farit lite fram och tillbaka mellan regeringsalternativen i svensk politik, som ni kanske har märkt. Nu är de med vänstersidan och ett tag så var de med högersidan. Oftast har de varit det. Men de har varit mycket starkt kristet orienterade. De sa i sitt partiprogram 1959, precis när de hade bytt namn från Bondeförbundet till Centerpartiet: den kristna livsåskådningen representerar med sin uppfattning om människovärdet en omistlig etisk tillgång. Och fortsätter med att undervisningen i kristendom, som är självklart att vi ska ha i skolan, den ska utformas så att den ger en positiv inställning till den kristna livsåskådningen. Så det är väldigt tydligt vilka ideal som är bra för samhället och för det uppväxande samhället. Ännu tydligare är Högerpartiet, som idag heter Moderata samlingspartiet, som ju nu är regeringspartiet i Sverige då. Högerpartiet slår 1956 fast att Sveriges folk av ålder är ett kristet folk. Det var tydligt. Och att den kristna tron är en oumbärlig, uppehållande och renande kraft i samhället. Jag skriver om 1956. 8 år senare startas Kristendemokratisk samling. Man kan undra, om det fanns ett parti som var så här tydligt kristet rotat, då fanns det väl inte något behov av ett så tydligt kristet nytt parti. Men det är ju så att under tiden som samhället sekulariserades av det stora partiet, så behövde de andra partierna bestämma sig. Ska vi hålla fast vid vår ståndpunkt? Eller ska vi följa med tåget som håller på att driva iväg med vårt land? Ja, då valde de att följa med tåget. Och sekulariseringen, den inre sekulariseringen av partierna, har ju varit ganska stark i Sverige, liksom jag tror att den har varit i andra länder. Men nu är det ju inte de här partierna som fick bestämma i Sverige, utan det är ett annat parti som styrde Sverige från 1932 till 1976. 44 år, ett parti. Då kan man göra väldigt mycket i ett land. Och det gjorde de också. Och deras inställning är väldigt tydlig, de svenska socialdemokraterna. De har haft samma inställning hela tiden. De har bara fullföljt den, medan de andra partierna har flyttat sig. Så skriver de i sitt första partiprogram från 1897: religionen förklaras för privatsak. Det låter nästan som en nutida sekulärhumanistisk organisationsprogram. Religionen privatsak, individualismen som grund för religionen. Skolans skiljande från kyrkan. Vi plockar bort religionen ur skolan så att folkskolan utvecklas till en, det är gammalt språk här ser ni, men något slags medborgarskola. Men inte religion i samhället. Och under den här långa perioden som Socialdemokraterna styrde Sverige, då har vi haft 3 statsministrar. Vi ska se om ni känner igen dem. Per Albin var statsminister under kriget. Avled, föll ner, död på väg hem till en av sina 2 familjer. Han hade 2 familjer kontinuerligt, fast tidningarna skrev inte om det. Förutom sekreteraren på jobbet. Det är noterbart drag också att många av de som är ledande politiska och filosofiska röster under den här perioden, de lever ett väldigt, vad ska man säga, icke-normativt familjeliv, så kan vi uttrycka det. Det är intressant. Men Per Albin, han uttryckte sig väldigt tydligt som: jag är marxist, jag är ju socialist. Och det utformade då hur han såg på kristendomen. Det är ju självklart att om jag någon gång, till exempel, en gång är han i Norge och så sjunger han med i norska nationalsången, som ju är lite religiös sådär. Så då måste han försvara sig när han kommer hem och säger: ja, jag kan förstå att ni tycker det känns lite konstigt att jag sjöng med i den sången. Men man får se det som ett liksom uttryck för att man hejar på landet ungefär. Men det är liksom självklart att man tar avstånd från organiserad religion och personlig trosutövning i socialismen. Tage känner ni igen, många av er. Sveriges längste statsminister, både i centimeter räknat och i år räknat. Statsminister i 23 år. Vet ni vad som var den första föreningen han gick med i när han åkte till Lund och började studera på universitetet? Det var en bibelstudiegrupp. Han var uppväxt i ett varmt troende missionsförbund där hem, och den tron tog han med sig till Lund. Men när han hade börjat i Lund, då började han också intressera sig för en annan grupp som inte var en religiös grupp. Och när han var färdig med studierna, då hade han helt lämnat den gamla och gått över i den nya. Han var ingen radikal motståndare till kristendomen. Det fanns andra i partiet som stred mycket mer. Det var bara det att han tyckte det var så ointressant. Och det formade hans syn. Även om han var förhållandevis traditionell i många värderingar så gav han ändå utrymme till mycket radikalare röster som jag ska ge exempel på. Och efter honom kom ju då Olof Palme som är mycket mer bitsk i sin retorik och ibland direkt föraktfull. För ett tag så är han ecklesiastikminister, det vill säga med ansvar för skolan och kyrkan. Han är Sveriges sista ecklesiastikminister och jättetydlig ateistisk grundton, men inte bara det utan också att han har en väldigt föraktfull ton när han ibland måste svara på frågor om kyrkan, för det måste han ju någon gång när han är ansvarig för den dåvarande statskyrkan. Men då svarar han en gång till exempel att ja, det här svarar jag på mitt i gäspningen, för en modern människa kan ju inte hålla på med sånt här. Så att det är tonen lite grann från det dominerande partiet och deras ledare. Ska vi se om ni känner igen de personer som har varit med och format Sverige, både politiskt och kulturellt på olika sätt. De två kyrkopolitiker, därför att kyrkan var en jätteviktig arena att förändra samhället, det insåg man. Kyrkan är viktig för många människor och kan vi påverka kyrkan så kan vi också påverka innehållet och människors liv. De här två, de stod emot varandra. Arthur Engberg var militant ateist. Han skrev så det är bara det glöder nästan om tidningen och texterna när man läser om det. Hur fruktansvärt arg han är på kristendomen och på allt som ligger där i. Mannen under, han borde ju inte vara lika arg på kristendomen. Det ser man nästan på hans kläder direkt. Harald Hallén är luthersk präst, men han är också socialdemokratisk riksdagsman. Sitter i riksdagen i 50 år nästan. Han är otroligt långlivad som politiker. Och han är inte alls lika påstridig och gapig som Engberg. Så att i långa loppet är det Halléns linje som vinner. Att vi ska förändra kyrkan inifrån. Engberg säger vi måste bort med det. Klipp bort det bara. Vi kan inte ha någon statskyrka. Men då säger Hallén vi ska göra så att vi påverkar den inifrån istället. Och förändra den långsamt till att den blir så som vi vill ha den. Mycket framgångsrik och lyckad strategi. Om man tycker att det är bra. På skolområdet, för skolan är jätteviktigt om man vill påverka ett land, så har vi en kvinna som heter Alva Myrdal. Ni kanske känner igen namnet. Nobelpristagare i fred sent i sitt liv, för då ägnar hon sig åt nedrustningsfrågor och kärnvapenfrågor. Men under större delen av sitt liv så ägnar hon åt radikal individualism och sekulär individualism. Kopplar loss alla traditionella band, framförallt i skolan, i familjen. Och ersätter med den sköna nya värld som ska komma om vi klipper bort individen från alla fjättrande band. Länge lyssnade inte partiet på henne för att hon var för extrem. Men med tiden, om man nöter, om man är uthållig så kan man faktiskt få genomslag med att bryta ner men också med att bygga upp. Vid sin sida har hon Stellan Arvidsson. När jag talar i Sverige om de här frågorna, då är det nästan ingen som känner till Stellan Arvidsson. Det är jättekonstigt. För han är som Christian Brav, känner igen det namnet? Ja. Han har beskrivit honom som Sveriges främste makthavare sedan andra världskriget. Jag tycker det är en bra beskrivning. Därför att han styrde och påverkade nästan allt i svensk skola. Men gjorde det bakom kulisserna. För han var också för gapig och för jobbig så man kunde inte lyfta fram honom som ledande politiker. Men han var otroligt framgångsrik i att omforma den svenska skolan till dess att han nådde sitt slutresultat, jag ska visa det sen. Men militant ateist och stark socialist, men han lyckades ändå rymmas inom socialdemokratiska partiet utan att bli utslängd därifrån. Han blev utslängd som riksdagsledamot, han kunde inte ha kvar honom, men inom partiet kunde han verka och han förändrade svenska skolan. Forskningen, akademin är jätteviktig om man vill påverka ett land. Axel Hägerström är väl Sveriges mest namnkunnige filosof, verksam för ungefär 100 år sedan. Och drev värdenihilismen. Det finns inget gott och ont, det finns inget objektivt rätt och fel, utan allt kommer ifrån vad vi själva känner. Och det är en idé som han naturligtvis får tänka och driva, men han fick mycket starkt genomslag. Både i samhället och också på andra. Engberg läste för Hägerström och blev jätteinspirerad av honom. Och tog det med sig in i sitt politiska värv. Ingmar Hedenius, den store ateistiske förkunnaren som skrev boken Tro och vetande 1949. Satte upp en ivrig debatt i Sverige och utmanade biskopar och präster och andra kristna att säga: ge mig några rationella skäl för det som ni säger att ni tror på. Och de vek ner sig. Och Hedenius vann. Därför att de hänvisar till att alltså, vi kanske inte behöver tala om själ för tro och förnuft och så där, utan vi kan väl tro lite som det känns bra ungefär. Och Hedenius sa att ja, då ser ni. Och så bidrog han starkt till att Sverige sekulariserades. Därför att de kristna vek ner sig i debatten. Och så slutligen, kulturen är ju jätteviktig när man vill påverka ett samhälle. Och där har vi också Ingmar Bergman, som ägnar stor del av sitt liv åt att göra uppror mot frustration över fader sin som var präst hemma i hemmet och fader vår som är i himlen. Och så många av hans filmer som handlar om hur han liksom brottas med det här, Guds frånvaro och hur han är arg på Gud. Och sen mot slutet av livet kanske han kommer till något slags sans, men vi vet inte riktigt säkert. Men stor påverkan på Sverige och på omvärldens syn på Sverige och också på kulturen. Så att egentligen så den strid som utkämpades i Sverige och som förändrade Sverige som samhälle, den ägde rum i tre väldigt tydliga steg. Jag vet inte om det var nödvändigt att det var planerat på det sättet, men det blev så. Och det blev så effektivt därför att om man först tar över och gör om kyrkan till något annat än vad hon är kallad att vara och det som är liksom missionsbefallningen och att stå på skriften och på Kristus alena och så vidare. Om man byter ut dem mot politiska, sekulära värden, då har man vunnit väldigt mycket, för då kan man gå vidare till de andra områdena utan att få så stark motreaktion. Då kan man ta skolan i nästa skede, vilket man gjorde i Sverige då under 40, 50, 60-talet. Sen var det genomfört. Sen var skolan avkristnad. Och då kunde man gå vidare till nästa steg som är familjen. Och då kunde man konstatera i de statliga utredningarna att ja, familjen var ju tidigare en plats för religion, men så är det ju inte längre, utan vi har ju bytt samhällssyn och vi har bytt familjesyn. Och då kan vi mycket enkelt individualisera familjen också och dra familjen isär, som man gjorde med olika lagstiftningsåtgärder. Och den som var allra nöjdast, tror jag, av den här utvecklingen var vår vän Stellan Arvidsson. Samma man här som ni såg på bilden innan. Här är 1969, då han blivit utslängd ur socialdemokratiska riksdagsgruppen. Och då kan han liksom gå all in i sin glädje över den fantastiska staten DDR. Och här är han ordförande många år i vänskapsförbundet Sverige-DDR. För de har ju den fullkomliga skolan, de har den fullkomliga staten som snart kommer att nå himmelriket på jorden. Inte riktigt än, men snart. Och han är så glad här, för här får han hedersdoktorat. Jag har hittat den här bilden i arkivet i Kungliga biblioteket. Den var inte publicerad tidigare, så jag tyckte att det här är en jätteviktig bild i Sveriges historia. När han belönas, och här har han på programbladet han skrivit sitt tal för hand. Och ni som är duktiga på tyska, ni kan läsa vad han skriver om att Sverige är ju ett kapitalistiskt land, men här tackar jag så mycket för att jag får det här hedersdoktoratet för att jag har lyckats genomföra en socialistisk skola i ett kapitalistiskt land. Han är väldigt tydlig, han ändrar till och med i talet, om ni kan läsa hans kråkor, så skriver han om hur jag har lyckats starta en socialistisk skola i ett kapitalistiskt land. Och de är jätteglada och vill ge honom den högsta akademiska belöningen de kan göra med hedersdoktoratet. Omtumlande, men effektivt. Sen är frågan, hur påverkar det autonoma projektet kyrkan? För det gäller ju alla länder, inte bara i Sverige. Och här finns det ju forskning från andra länder, bland annat från USA. Det finns en forskare som heter Philip Hammond som har skrivit just en bok som heter Religion and Personal Autonomy. Där han undersöker olika delstater som är väldigt olika, olika kyrkosamfund. Och hans slutsats när han har gjort klart sin studie är så som jag har skrivit här. Resulterar individuell autonomi överallt i lägre församlingsengagemang? Svaret är ja. Så det handlar inte bara om politik, det handlar inte bara om skola, utan det handlar även om kyrka. Att om man driver individens oberoende som högsta princip och praxis, då kommer det att resultera i att människor blir inte lika engagerade i gemenskapen. Det är ju ganska naturligt när man tänker efter. Och det här får ju genomslag, får i Sverige och i andra länder. Jag har tagit ett exempel som är från Sverige här från sista året. Där, precis som i Finland, så är det vissa grupper som driver väldigt hårt individualistiska, sekulära, autonoma värden. Framförallt när det gäller synen på familj naturligtvis. Och då talar man gärna om tolerans som ett ideal, men i realiteten så blir det något annat. Här är en debattartikel som ledningen i Immanuelskyrkan i Stockholm, jag gick förbi den igår. Det är Sveriges rikaste församling, de äger ett helt kvarter, men också Sveriges lägsta offrande, lägsta kollekttal i församlingen. Därför att de har så mycket pengar. Men de har fattat ett beslut om att vi ska ha en liberal syn på olika saker. Och det vore ju jättetrevligt om olika grupper kunde vara tillsammans och finnas tillsammans. Men så är det inte. Utan här var de tydliga och sa att varje förtroendevald, ideell ledare och anställd i församlingen behöver ställa upp på och företräda den hållning som är alltså den progressiva, den individualistiska, den sekulärt inspirerade. Och det är klart, det kommer ju att påverka utvecklingen i kyrkan. Ska vi gissa att det betyder att många människor kommer att strömma till dessa kyrkor för den är väldigt vidsynt? Nej, så är det ju naturligtvis inte. Det är en jättetydlig trend i det här samfundet. Det som nu heter Ekumeniakyrkan. De förlorar medlemmar varje år. Det här är från i våras. Ungefär 1000 medlemmar tappar de varje år. Och det är ganska naturligt. Församlingar och samfund som driver att vi erbjuder möjligheten att du får göra precis som du vill. Det kan ju verka trevligt, men är det den skatt som människor längtar efter? Nej, det är inte säkert. Utan då kanske människorna går någon annanstans. Så, för att komma till någon slags konklusion då. Var det helt nödvändigt att det skulle bli så här? Eller beror utvecklingen i Sverige och kanske också i Finland och andra länder på vissa specifika faktorer? Och då är det ju så att både teoretiker och de som har jobbat med empirisk forskning, alltså undersökande forskning, kommer ju till slutsatsen som jag kommer till också. Att det pekar på det senare. Det beror på vad människor gör och vad politiska partier gör och vad kyrkan gör. Och den stora frågan är ju då, hur ser det ut imorgon? Ja, då blir ju mitt svar att det beror på. Det beror på vad vi gör. Det beror på vad politiker gör. Det beror på vad många grupper gör i samhället. Och jag ska visa en väldigt nutida bild här, ska ni se, på att det är faktiskt skillnad. Politik spelar roll. Här ser ni gänget till vänster som var regering i Sverige fram till i tisdags. Och sen i tisdag så är det ju det här gänget, det vill säga han till vänster och de två till höger. Sverigedemokraten tvåa från vänster, han får inte vara med i regeringen men de får vara med och bestämma. Och de här två till vänster, de tycker inte om varandra men de måste ändå samarbeta för de måste försöka hitta ett sätt att byta majoritet. Det var ju deras önskan. Men de två till höger, de ser glada ut, Ulf Kristersson och Ebba Busch. För de är kompisar med varandra. Men i den här valrörelsen, då drev Socialdemokraterna, delvis påhejade av Liberalerna, tre stycken frågor som var markant tydligt religionsfientliga, framförallt i praktiken mot kristendomen faktiskt. Även om problemen som de ville angripa framförallt handlade om islam. Och det kommer vi att komma till imorgon när vi tittar närmare på islam. Men det här är väldigt intressant, för bara på några få veckor så har alla de tre förslagen vänts. Här är första. Socialdemokraterna gick ut, och även Liberalerna. Vi förbjuder alla konfessionella skolor. Och det finns tre muslimska skolor kvar i Sverige. Jag tror att det är tre. De andra har stängts på grund av att de har fungerat så illa. Så att de helt dominerande gruppen är kristna. Ja, det som har hänt nu i det avtal som de här fyra partierna kom överens om faktiskt för exakt en vecka sedan. Säger att ja, vi ska ha en hårdare granskning av skolor. Och då har de uttryckligen skrivit att som riskerar att ha islamism och extremism. Men vi ska inte ha ett förbud mot skolor. Den stora mängden då som är kristna. Därför att det går inte enligt internationell lagstiftning. Föräldrar har rätt att ge sina barn den utbildning som överensstämmer med deras filosofiska och religiösa övertygelse. Så det förslaget är borta. Det andra var att, och där har ni säkert hört i Finland också, att vi ska förbjuda en omvändelseterapi som ingen egentligen visste vad det var. Därför att det fanns inte definierat. Men man förstod att det kan vara kristen förkunnelse. Det kan vara kristen själavård. Det kan också vara sånt som är destruktivt och tvångsmässigt. Men det kan också vara sånt som faktiskt är normalt och skyddat av religionsfriheten. Och liberalerna tycker det här är ett jättebra förslag. Men nu var det 3 andra partier som sa, vänta nu, nu måste vi tänka efter här lite. Och då har de sagt att ja, vi ska tillsätta en utredning att vi ska ha tydligare förbud mot hederskultur och att under hot eller på annat sätt tvinga någon att försöka förändra sin sexuella läggning. Och det är väl ingen människa som är för att man vill hota och tvinga människor att göra saker. Så det är väl ganska sunt beskrivning och sunt förslag. Och de skriver också att det, när vi gör den här utredningen så måste vi göra det med religionsfriheten som grund. Det är bra. Det är sunt agerat. Så där gick det förslaget också. Och det tredje var att i Sverige har socialdemokratiska regeringen föreslagit att man ska införa ett slags demokratikriterier. Ofta väldigt tydligt sekulärt inspirerade som alla kyrkor och samfund ska ställa sig under för att de ska räknas som fullgoda samhällspartners och ha rätt till offentliga bidrag. Den utredningen har de nu kastat i papperskorgen och sagt att den är dålig, så kan vi inte ha det. Och det var en kristen politiker, väldigt tydligt kristen bekännande politiker som förklarade att det är så många felaktigheter i den här utredningen så den måste vi börja om helt från början. Så alla de 3 förslag som var starkt fientliga mot religionen och framförallt mot kristendomen har kastats i papperskorgen eller förändrats till någonting som jag tycker verkar ganska genomtänkt. Så politik spelar roll och även kyrkans uppdrag spelar roll. Jag tror att jag har ett antal många punkter, men jag tror att jag kan hoppa över dem så kan vi se om vi får tid med dem imorgon. Men så tänkte jag skulle ta så där en liten slutlig påminnelse innan ni ska få lyssna på Henrik. Det är att det jag har tittat på säger att det är inte många människor som har förändrat Sverige till världens mest extrema land. Det är få individer som har gjort det, men de har varit överlåtna. De har varit starkt överlåtna till sin sak. Det är inte säkert att det är samma sak som du och jag vill, men de har varit väldigt starkt överlåtna. Och jag skulle knyta ihop det här med ett rent personligt exempel som är lite märkligt. Det är många paradoxer man är med om i sitt liv. Här är en av mina konstigaste. Jag började min författarbana med att skriva läroböcker i samhällskunskap. För ett av Sveriges förlag och skrev bland annat om hur man påverkar samhället och omslagsbilden och bilden på det här samhällsavsnittet är en flicka som åker tåg och ska demonstrera på ett toppmöte och så skrev jag en väldigt avancerad redogörelse för hur man kan påverka politiker på olika sätt. Och sen många år senare, och det här såg inte jag när det var som uppe mest i tv, men tydligen så var det så att det var en flicka som inte ville gå i skolan, utan hon satte sig och demonstrerade utanför riksdagen istället och läste sin skolbok. Och sen såg jag långt senare, vänta nu, det här är ju min bok! Så då får ni tänka efter att den här flickan, hon satt ju där och demonstrerade och sen ett år senare, då var hon inte mest populär i sin klass, utan inte ens i sin skola utan typ i hela världen. Det var konstigt. Och jag har ingen aning om hon blev särskilt inspirerad av min bok. Och jag har ingen aning om du tycker att Greta är jättebra eller jättedålig. Men du får antingen tacka mig eller skälla på mig beroende på vad du tycker. Men själva poängen är att det är ingen som vet vad en människa kan påverka. Antingen själv att få jättestor påverkan. Eller att man frivilligt eller ofrivilligt påverkar en annan människa. Det kan vi alla göra, även om vi tycker det där med stor politik, det har jag ingen aning om, jag kan ingenting om det. Men du kan påverka människor. Och det kan leda till mycket större resultat än vad du och jag har en aning om. Och jag ska ge ett exempel då från en av de här som vi har tittat på. Det här är Arthur Engberg, den mest fanatiska kristendomsmotståndaren i svensk tidigt 1900-tal. Här är när han är äldre och är landshövding i Västernorrland. Och här tycker man, han ser nästan lite mildare ut i blicken. Därför att en av de saker som han ägnade sig åt när han var ecklesiastikminister, ansvar för kyrka och skola, var att Sverige gjorde en psalmboksrevision. Har vi en psalmbok i en statskyrka? Vem är ansvarig för den? Ja, det är ju ministern. Vi har ju en statskyrka. Och då gick han in i det med själ och hjärta. Och på något vis så verkade det som att det här påverkade honom. Hans ton hade förändrats lite grann tidigare också, men sen blev det tydligare. Och när han slutade sina dagar, för det var nämligen så att 1944 på våren, då hade han varit utanför politiken i 5 år. Då var det ju krig och det var samlingsregering i Sverige. Då skrev han ett brev till dåvarande ärkebiskopen och sa, Jag märker att det börjar mullra på här nu i mitt parti. Jag vet att under min tid då lyckades vi förändra den lokala församlingsstyrelsen så att den blev partipolitisk istället för gudstjänstbesökarstyrd. Vi har lyckats förändra stiften så att de också styr efter samma modell. Nu vill mina partikamrater att man förändrar också det nationella kyrkomötet så att det också blir helt övertaget av politiken. Det blev det också 5 år senare. Men Engberg skrev att jag är lite orolig för den här utvecklingen. Jag skulle vilja träffa dig och samtala om detta. Nu blev aldrig det här mötet av. För 5 veckor senare så fick Engberg någon magåkomma och dog. Men jag har läst talet som den lokala prästen skrev. Jag fick det av en annan forskare bara härom veckan. Jag har inte sett det tidigare. Men den lokala prästen som satt vid hans dödsbädd gav honom nattvarden och han dog som troende kristen. Men oj vad han hade hunnit göra saker i annan riktning under sin aktiva tid som politiker. Där var det psalmboken som påverkade honom. Och han begravdes i samma ort där han föddes, i Hassela i Hälsingland. Hassela är en mycket märklig ort. En av alla paradoxer. För vet ni vad som står i Hassela idag? Ja, sen 11 år tillbaka står det Sveriges och ett av världens högsta kors. Därför att det ligger nära Sveriges mittpunkt. Det var några som hade en vision att vi ska sätta Sveriges högsta kors här i Hassela. Så märkligt! Men påminnelsen är återigen, få människor kan förändra ett land. Man kan riva ner, men man kan också bygga upp. Och det är det som jag liksom vill väcka en utvärdering. Vad är det som har hänt i mitt land? Ni behöver väcka samma utvärdering. Vad är det som har hänt i ert land? Och vad kan vi göra? Så det blir väl en naturlig punkt att lämna över till ert land helt enkelt. Så ska jag försöka koppla över. Så kan vi ta lite frågor och synpunkter när vi har hört både Sverige och Finland.